22 söndagen efter trefaldighet möter oss med temat frälsningen. Och evangelietexten läser vi från Johannes 12, verserna 35-43. Jesus svarade: ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Ty profeten Jesajas ord skulle gå i uppfyllelse: Herre, vem har trott på det vi fick höra? Och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro. Ty Jesaja säger också: han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna i synagogan. De älskade äran från människor mer än äran från Gud. Amen. Så ber vi Gud att du välsignar ditt ord i våra hjärtan. Amen. Novembermörkret sänker sig allt snabbare och snabbare. Ljuset avtar allt mer och mer. Och det är som samma känsla letar sig in i mig när jag reflekterar över den värld jag lever i. Och det som möter mig dagligen i media, medmänniskor och de jag har runt omkring mig. Jag var ute och sprang häromkvällen i elljusspåret där hemma. Ofta försöker jag springa till spåret, men nu var det så mörkt att jag var tvungen att ta bilen. Det är en slinga på 4,6 kilometer som jag brukar springa två varv. Det var becksvart vid sidan av spåret. Hade lamporna på stolparna inte lyst upp så hade jag inte sett en meter framför mig. Visserligen har jag sprungit rundan ett antal gånger, så att någon lykta här och där inte lyser gör inte så mycket. Jag vet ofta vad som kommer efter nästa backe eller kurva. Men så på ett ställe så hade flera lampor gått sönder. Jag sprang på så som jag trodde att slingan gick, fast jag inte såg någonting. Men plötsligt märkte jag att jag hamnade i tjockare vegetation. Och plötsligt så sprang jag in i en en. Jag hade hamnat utanför spåret. Även fast jag sprungit där så många gånger tidigare så hamnade jag fel, då inget ljus visade vägen. Det blev att gå lugnt och trevande tillbaks och hitta på det där elljuset som kunde leda mig vidare. Jesus säger idag: ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte var han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset. Är du frälst? Frågade predikanterna, kanske mer förr i tiden, när de i väckelsemötets avslutning gick ut på bänkfiske. Ja, vad svarar man på en sån fråga? Kanske som någon nyligen gjorde: det får vi väl se. Vad är det att bli frälst? Eller räddad, som ordet också betyder. Ja, rimligen handlar det om att bli räddad från något till någon, och att det finns någon som hjälper mig. Men hur går det till egentligen? I västerländsk kyrkotradition så har ofta talet om frälsning färgats av bilder hämtade ifrån juridikens värld. Bibliska begrepp som skuld, nåd, rättfärdiggörelse har gjort frälsningen till ett drama i Guds rättssal. I centrum finns frågan, hur ska Gud sonas? Människan som överträtt Guds lag blivit befunnen skyldig. Rättvisa ska skipas. Dom behöver avkunnas. I det här dramat blir Gud människa som ställföreträdande. Jesus är den syndfria människan som tar på sig mänsklighetens skuld, genomlider vår död på korset och uppfyller så det rättsliga kravet. Människan kan bli frikänd, frälst från skuld, i ett nu benådad och förklarad rättfärdig. Svaret på frågan, är du frälst, hänger på människans tro. Den här synen på frälsningen följer juridikens logik. Och visst kan den finnas stöd för detta i de bibliska texterna. Men det var inte det som den första kyrkan trädde fram med. Det är under medeltiden som den här synen på frälsningen tar fasta. Anselm av Canterbury fullbordar sin skiss på synd och försoning som tolkas i juridiska kategorier. Anselms system skapar dock nya problem. Vi möter en Gud vars främsta kännetecken är domarens. Sträng och okänslig. Kränkt och sårad av människans överträdelse. Kräver han gottgörelse för att efterskänka skulden. I fornkyrkan så uppfattar man texterna på ett annat sätt. Frälsningsakten, hur Jesus dör på korset, var inte främst en fråga om hur Gud skulle gottgöras, utan det var som en kamp mellan Gud och fienden, djävulen. Där inte bara människans liv stod på spel, utan hela kosmos var inbegripet. Syftet med Jesu död var inte att uppfylla ett rättsligt krav, utan att besegra dödens grymma välde över hela skapelsen. Då fienden trodde sig ha segrat, Jesus hade dött, blivit lagd i en grav, så kommer den stora vändningen 3 dagar senare. Fadern säger sitt ja till sonen, till hela hans liv, väcker honom upp från döden. Och ängeln säger till de frågande kvinnorna, han finns inte här längre. Han är uppstånden, han lever. Dödens udd är bruten en gång för alla. Då Jesus möter sina lärjungar efter uppståndelsen, i samma kropp som blivit korsfäst, känner de både igen honom och samtidigt inte. Hans kropp bar spikarnas ärr, men var nu förvandlad. Här möter vi tolkningsmönstret för hela den skapelse som är märkt av döden och förgängelsen. På andra sidan världens återfödelse möter oss samma jord som den vi nu lever på och ändå inte. Den nya jorden är som en förvandlad jord genom samma kraft som uppväckte Jesus från de döda. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. När Paulus senare talar om Jesu uppståndelse i 1 Korintherbrevet så ser han inte det som en isolerad händelse i tiden, utan som en händelse med kosmiska, universella konsekvenser. Det handlar inte om att bara en person övervinner döden. Jesu uppståndelse har följder för den troende gemenskapen och ytterst för allt skapat. Paulus är tydligare än någon av Nya testamentets författare hur allt till sist mynnar ut i den dag då Kristus blir allt i alla. Den nya skapelsen, vare sig vi talar om människan eller jorden, är den i Kristus förvandlade människan och jorden. Uppståndelsen innebär en förvandling så fullständig att det som förr fanns inte längre finns. Det förgängliga har iklätts oförgänglighet. Det dödliga har antagit odödlighet. Det har fått en helt ny gestalt. Frälsning är att övergå från döden till livet genom delaktighet i Kristus. Delaktighet kanske är frälsningens nyckelord. Döden är inte längre det styrande i min existens. Livet i Kristus möjliggör ett nytt sätt att leva. Reellt, dock osynligt. Så utifrån Jesu död och uppståndelse blir svaret på frågan, är du frälst? Alltid ett svar i rörelse. Jag är på väg. Jag blir. Jag växer. Och mognar. Inte mot döden, utan mot livet. I spänningsfältet mellan redan nu och ännu inte. Det är inte så mycket jag som är på väg mot framtiden, som att framtiden är på väg mot mig och hela kosmos. Det blir också mer troget grundinnebörden i ordet för frälsning, det grekiska sosein, som kan översättas med två betydelser. Att läka eller återkalla. Eller att bevara. Frälsningen återställer människans delaktighet i Guds liv. Och bevarar henne i en gemenskap. Där hon möter sig själv. Utanför Gud upphör hon att vara sig själv. Springer vilse vid sidan av det upplysta spåret. Om människan har sitt ursprung i Gud blir hon sann människa genom att hitta hem på nytt. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Strax innan vår text har Jesus sagt, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Ljus är inte oförargligt. Att tända ljus i kyrkan handlar inte om att skapa någon stämning. Ljuset både förkunnar och manifesterar en andlig verklighet. Varje gång vi tänder ljus, när vi firar gudstjänst, så förkunnar vi att Kristus är världens ljus. Han är det ljus som skingrar vårt mörker och gör oss i likhet med honom till världens ljus. Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets söner och döttrar. Amen.